God morgon NHL med en speldag kvar av världens bästa hockeyliga innan OS-uppehåll. Premiär för Tre Kronor här nästa onsdag i Italien. Premiär för Tre Kronor dam redan idag. Ni förstår ju att OS-pulsen är bara stegras och stegras. Och vi kommer ta ett grepp om det här och sammanfatta lite det som har hänt i NHL när vi då går på OS-uppehåll alldeles strax. Vi gör det tillsammans precis som i måndags med Erik Granqvist och våran gäst Peter Andersson med en härlig meritlista. Har vunnit mästerskap i Italien, i Schweiz, i Tyskland, vunnit VM-silver, VM-brons med Tre Kronor, spelat OS.
Tre SM-guld,
jag har inte hunnit komma till
den. Färjestad och Malmö.
New York Rangers, ett antal matcher också.
Ja, nej, det stämmer. Det har blivit en del saker under åren.
Kul att se dig, Peter. Hur mår
tack.
Du?
Ja, jättebra, jättebra. Jättekul att vara här och träffa er. Och vi har lite historik ihop med båda er två, så att, jättekul.
Vad har du för historik med Erik?
Jag har försökt att värva han många, många gånger. Ja. Och sen har jag säkert gjort några mål på han, tror jag. Back in the days.
Jätteduktig powerplayback i Malmö när det begav sig när jag var i Luleå. Av någon anledning fick jag ofta hoppa in i Malmö borta. Så att, men sen var det nära. Lugana var det jättenära att vi jobbade ihop.
Ja. Jag jagade Erik där som satan. Vi behövde målvaktstränare och jag visste att Erik är jätteduktig. Så att vi flög ner Erik till Lugano och hade hand om hans fru Yvonne, ett par dagar och visade runt dem, men nappade inte riktigt
den
gången.
Vet du vad det föll på? Alltså, jag hade ju älskat att jobba med dig och Patrick Fischer, men GM då, general manager då, det var som något katten hade släppa in. Jaha, ska du... målvakter och målvaktstränare, det är inte mycket för. Alltså han hade, men med dig och Fischer hade jag tror vi hade passat väldigt bra ihop. Ja, du blev lite sog istället för mig som konsult. Men, nej, jätterespekt för dig som, både som hockeyspelare och hockeymänniska. Och nu är du ju pappa till Rasmus Andersson som spelar i Vegas bland annat.
Mm. Alltså. Ja, det stämmer.
Såg du matchen innan?
Jag har sett matchen innan. Jag brukar se de flesta matcherna.
Du gör det ändå, trots de här tuffa speltiderna. Det var ju Calgary tidigare nu i Vegas. Det är ju inte de mest smickrande tiderna för svensk hockeyälskare.
Nej, det är rätt så lite kärvt att gå upp, men jag brukar ändå göra det. Jag vill titta och hålla lite koll och jag tycker det är kul att titta också. Och, ibland kan det ju komma ett samtal efter matchen och fråga, vad tyckte du pappa?
Okej, han gör det?
Ja, jo då, det förekommer. Eller något sms. Och
han vet att du är vaken.
Ja, vet att man är vaken. Ja.
Och sen har du ju en sån till som spelar, Kalle.
Ja, det är lite bättre tid där.
Och han är nu i...
Han är i Davos i Schweiz och lirar där.
Ja, underbart. Det är en härlig hockeyfamilj, Anders, som vi ska komma in i Peters karriär och prata mycket. Rasmus också såklart. Och Rasmus som ju på lördag är det väl åker då ner mot Italien när de lämnar Nordamerika. Men just med Peter Andersson så är det inte bara en fin spelarkarriär utan också en härlig tränarkarriär. Har ju varit i Västerås en säsong, inte där nu. Men det vi minns här via Playvärlden är ju såklart hur det såg ut 2013 när han coachade upp Örebro till hockeyns finrum i Sverige, SHL.
Det är marginalen är små naturligtvis och det finns vinnare. Och den största vinnaren i hela hockeysverige just nu, det är Peter Andersson. Stort grattis, Peter.
Tack så mycket.
Och hur känns det nu? Ja, för nu kan du släppa det här att ta en match i taget.
Ja, det är svårt att peka. Alltså, är det tomt? Det är rätt tufft det här, måste jag erkänna. Och tuffa matcher och det är mycket på spel och sen när allt bara liksom faller på plats så tar det väl någon dag till, tror jag, innan
bubblan, jag kommer.
Ja,
bubblan spricker.
Ja, nu får den spricka.
Nu får den gärna spricka.
Ja, nu får den göra det.
Ja, jag förstår det.
Ja. Ja, den där dagen i hajtanken i Ängelholm, det glömmer du inte, va, Peter?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Det är klart att det är en av de större grejerna man fått vara med om. Och hela den, vad ska kalla för, hela resan med Örebro från Division 1 och upp i Allsvenskan. Och sen första året, jag tror vi kom 10 och så klättringen uppåt och blev... Får spela kvalserien, jag tror det var tredje året vi gick upp och det året gick det inte så där jättebra heller. Vi startade ganska bra, sen hade vi lite strul och problem under säsongen och tror vi kom sexa till slut. Och då var det en massa tuffa playoff-matcher och vi hade inte allt i egna händer heller. Vi var beroende av andra lag skulle vinna matcher, men till slut så föll det på plats och jag kände väl, jag tror andra matchen hemma mot Leksand, vi ligger under med 2-0 och vänder och vinner den matchen. Då kände jag så här, nu kommer vi bli jäkligt farliga. Och det var precis det som hände, grym grupp att jobba med. Men jag kommer ihåg än idag hur jag kände så att som coach vill du inte gå in i omklädningsrummet där grabbarna sitter. Det var, du kunde ta på stämningen. Det var liksom
inför match eller?
Ja, hela tiden när de satt och garvade och hade roligt. Du vill liksom inte in och förstöra någonting. Var, bara låt dem vara. Det här sköter de själva. Det här är deras grej. Lägg dig för fan inte i vad de håller på med. Liksom allt jobb var nästan gjort.
Det är den bästa känslan som coach.
Det är helt makalös känsla. Det är ju den du letar efter hela tiden. Den infann sig då och det var liksom obeskrivet nästan, men en fantastisk känsla.
Men du Peter, du blev utsedd också till coach of the year i hela hockey-Sverige efter den säsongen. Men sen följde du inte med Örebro upp i SHL därefter. Vad var det som hände egentligen?
Ja, nej, det var väl bestämt redan innan. Jag förklarade för Örebro redan i september, tror jag, att det här är mitt sista år. Sen ville jag göra något annat. Jag hade varit där i 4,5 år. Jag hade en ambition då att få komma utomlands och vara tränare. Och jag visste att jag kunde få ett jobb utomlands och ville hoppa på det och se liksom vad det skulle ge mig. Men liksom, det visste jag inte då, men det var ju ett bra liksom, tillfälle att lämna också när man väl hade liksom gått upp då. Så att då, det var ju min liksom interna målsättning jag hade satt upp för mig själv, att jag tror att vi har chansen och gå upp då. Jag hade ju väldigt bra liksom folk runt omkring mig med Micke Fallander som var huvudsponsor och stod för mycket av de ekonomiska bitarna, och Mozart var med på hela resan, så att
och bra ledarstab minns jag.
Ja, nej, men det var fantastiskt roligt.
Lars Mozart Andersson. Ja, det behövs såna där också.
Ja, men skapa en fråga snabba. Du har varit med och vunnit massor med mästerskap i olika länder och du var med och tog upp Örebro bland. Beskriv känslan, är det olika känslor?
Ja, som tränare tror jag att det är ganska stor skillnad att vara. Alltså, som spelare har du ju liksom dig själv och laget du bryr dig om. Men som tränare, det blir mycket större. Det är mer varje dag jobb.
Ansvar
du,
för helheten.
Ja, men du kommer och ska städa om en träning om du är spelare. Och är coach så ska du liksom planera hela. Mm. Du har kanske 10-15 samtal per dag per spelare och gå igenom. Och det är video och det är feedback och ibland är det lite problem som måste lösas och så vidare. Så att det är en jättestor skillnad tycker jag personligen.
Peter, vi måste bara snudda också vid det. Du ingick ett samarbete med Västerås tillbaka till Hockeyallsvenskan alltså den här säsongen. Ni valde att gå skilda vägar trots då 3-årskontrakt. Varför?
Ja, jag vet inte hur mycket jag ska gå in på det där, men vi satt oss ner för några veckor sedan och diskuterade och det var den här lösningen vi kom fram till, att vi skulle gå skilda vägar, så att, och där hamnar vi. Så att,
hur känns
vi
det? Nöjer.
Det känns bra, det känns bra, ja. Det gör det faktiskt. Ja.
Men du kommer...
Det är kul, det är liksom, jag älskar själva jobbet. Ja. Jobbet är superroligt och jag tycker att liksom jag brinner fortfarande för väldigt mycket för liksom hockeytränarjobbet. Jag älskar att gå dit tidigt på morgonen och nöta i detaljer och göra träningar och så vidare. Men det var inte riktigt som jag hade tänkt mig och då valde vi den här lösningen och här är vi.
Men så om rätt lag ringer så kan du tänka dig att hoppa på ett nytt tränaruppdrag?
Jag kommer jobba med hockey nästa år också. Ja.
Är det redan klart?
Jag kommer jobba med hockey.
I Sverige?
Det får vi se.
Vi är nyfiken.
Ja, det
vi har lång vara. Tid på oss här på programmet.
Ja, vi får se längre fram i programmet.
Exakt. Mot det som har hänt nu då i NHL och tråkiga nyheter har kommit ut när det handlar om supertalangen Gavin McKenna som ju går nummer 1 i draften till sommaren, Erik. Han riskerar 20 års fängelse och nu står åtalad för en misshandel i Pennsylvania där han då misstänkte ha brutit käken på en människa, en kille, efter ett bråk på en bar. Vad tänker du kring det här? Kanadensisk ung spelare i blåsväder igen.
Jag såg det på tåget på väg hit 6 i morse och blev chockad. Men som vi brukar säga här, källkritik. Faktum är ju att han kommer att stå åtalad för den här misshandeln, men sen vad som har hänt i detalj, det kan vi ju, det vet vi ju inte ännu. Men däremot så det är ju inte bra, alltså oavsett vilken provokation du har fått nu är det rykten om att hans mamma blev provocerad som var med där också. De sa hemska saker om hans mamma och till slut så fick han nog och sänkte den där killen. Men vi får ju återkomma vad som verkligen har hänt och vänta. Men det är ju inte bra. Det är ju han och Ivar Stenberg som ska gå nummer 1 i draften. Och jag menar, jag vet inte. nummer ett är ju att oavsett om det blir bråk, gå därifrån. Mm. Det brukar, jag vet inte vad du har sagt till dina barn, men alltså, om det blir bråk på krog eller något sånt där, gå därifrån. Det är ju inte läge att nu snurrar jag in mig i allt möjligt här, men faktum är ju att det är ju inte bra att han har misshandlat en kille. Sen måste vi veta exakt vad som har hänt.
Ju. Det kommer ju rättegången komma fram till. Men tror du att han kommer kunna bli draftad som etta? Skulle han bli dömd för det här och få ett straff, så är det klart att det är ingen organisation som kommer ta honom. Eller vad tror du, Peter?
Nej, jag tror att många klubbar kanske drar öronen åt sig och avvaktar och ser vad som kommer att hända med den här killen. Jag kan bara dra en liten kortis. Rasmus då, min grabb, spelar juniorligan i Kanada. Jag var över där en hel gång. Och det hände väl att efter matchen så gick man ut och käkade eller kanske tog någon öl på. Och det förekom att det var spelare. Och det var tendenser till lite små kör några gånger från... att de står och hänger i baren eller...
Precis.
Och då kan det vara det här liksom, har du förlorat eller någon kommer fram och har någon åsikt. Men då har det säkert hänt både dig och Erik i back in the days att du får någon kommentar över någonting som har hänt. Och då, det bästa är naturligtvis att gå därifrån, men det är inte alltid att det blir så.
Nej, det är fortsatt som sagt, det kommer bli en rättegång över det här då. Han bara åtalar, inte dömd än, så det blir fortsättning som följer. Men i blåsvärda är han Gavin McKenna, 18-åriga supertalangen alltså. En annan kille i NHL som har fått rubriker, och vi pratade om honom i måndags i Godmorgon NHL. Panarin, Rangers stjärna, 9:e flest poäng i Rangers historia. Nu lämnar han östkusten till västkusten, från Rangers till LA Kings, 2-årskontrakt och nästan 100 miljoner per säsong. Det blev LA. Du var inne på det, Erik, i måndags när vi satt här med Peter Forsberg.
Ja, bra. Tack, Niklas. Du har bra minne. Jag sa LA Kings och Foppa sa San Jose Sharks.
Viktigt.
Nej, men det var ju mycket rykten runt Panarin, och Rangers har gått jättedåligt din tidigare klubb och ligger ju sist där i östra. Eller de är väldigt dåliga. Så att han blir tradad, ett tvåårskontrakt nu, värt 11 miljoner dollar per säsong. Och med hans högerfattning. Eller Kings har ju haft ett bra försvarsspel under Jim Hiller, coachen, men inte fått till anfallsspel. Jag tror man näst färst mål av alla, så näst minst mål. Och där kan ju Panarin med sitt spelsinne både göra mål själv och playmaker både i powerplay och 5-5 bli ett väldigt viktigt tillskott i jakten på slutspel.
Ja, han har ju öst in poäng i Rangers, vunnit den interna poängligan sedan 2019-2020. Så som spelare är han ju fenomenal. Vad är din bild av Panarin, Peter, när man ser den här poängligan genom tiderna? Som ni ser som tittar på tv, på podcast kan vi nämna att han har gjort 607 poäng på 482 Rangers matcher. Det är ju helt fenomenalt. Vad tänker du kring Panarin och till LA Kings?
Nej, men det verkar som att han ville därifrån och de kanske ville bli av man. Alltså en trade behöver ju inte alltid vara negativt. Nej. Det kan ju ibland vara väldigt positivt att du känner att du vill göra något annat, om man har kört fast eller vad det nu kan vara, och få nytänning i ett annat lag som vill ha det. Och få liksom starta om och bygga någonting där. Det är ju... Det kan ju vara superpositivt för honom. Plus att det är ju en enormt skicklig spelare. Nej, precis som Erik säger, både i powerplay och 5-5. Men det är den där kille som du ibland vinner matchen med, som gör de här lite udda och ovanliga grejerna för att hitta vägar att vinna matchen.
Ja, och det behöver LA Kings. De frågar det i natt och utanför slutspel i detta nu. Jakten går vidare och den gör det alltså med Panarin efter OS-uppehållet där. En kille som reser till OS med väldigt gott självförtroende, det är Filip Forsberg, Nashville Predators, som jagar ju för att nå slutspel ett par poäng ifrån. Men Filip fortsätter att göra mål. Forsberg, som nu är uppe på 24 fullträffar, det är flest bland alla svenska, gjorde ett mål mot Minnesota. Man förlorade det där 6-5 i förlängning. Men Philips målform, hur välkommen är den, Erik?
Ja, den är ju så behövlig. Leo Karlsson, tyvärr, var ju tvungen att tacka nej. Och därför behövs vi andra forwards komma in i glödheta. Och Barry Trotz, GM:en i Nashville, sa ju här för några dagar sedan att han kommer att hoppa av i den rollen. Så de letar efter någon som kan tillsätta. Är du sugen på det?
Är det jobbet kanske?
GM i NHL, varför inte? Det skulle du göra bra också, du var ju det i Malmö bland annat. Men skämt åsido, att Filip är så bra och att Nashville, kommer du ihåg, de var och spelade här mot Pittsburgh och då var de ju typ nästan sist i ligan. Men på något sätt hände det någonting. Stamkos tryckte in det där avgörandet i förlängningen i bortre krysset. Och han har ju haft ett uppsving, Filip Forsberg. Så att det händer positiva grejer där. De ska bygga om arenan där. Martins bygger de inte om, det här barbecuen bredvid. För där älskar vi att vara. Så att nu är lite sidospår igen. Men jätteroligt att Forsberg är på gång.
Ja, du ser vilken arbetsplats jag har.
Alltid, nu heter pratar vi om vilka ribs de har i Nashville.
Ja,
du har ju följt Filips karriär också sen han slog igenom väldigt, väldigt tidigt. Just det här målskyttet, hur naturligt känner du att det är för Filip Forsberg? Eller hur tänker du på Filip som hockeyspelare?
Ja, nej, men jag, liksom, det är lite udda att svenskar blir så bra målskyttar, tycker jag.
Varför är det så?
Ja, det är en jättebra fråga. Jag kan ju den här 94-kullen ganska bra i och med att han spelat grann med min ena son då, och följde dem mycket. Och han var ju väldigt långt fram, väldigt tidigt och väldigt skicklig och gjorde även mål som ung spelare. Men att ändå liksom ha liksom kunskapen att utvecklas och bli en topp 6-spelare i NHL, det är ju
sjukt bra.
Ja, det är så imponerande. Ja, så, för det är svårt på riktigt.
Vad var det du såg av honom då när han var ung, 16-17?
Nej, men han var ju alltid där, hände. Har någon form av, jag tror, är du målskytt så måste du ha någon form av egoism.
Ja.
Liksom, du måste liksom,
Håkan Loob.
Ja, men liksom gilla det här läget, nu får jag pucken och så tar du det ansvar, det är ett slags ansvar och liksom att nu du får pucken att skjuta, men inte bara skjuta, den behöver gå in också. Det gör ju för Panarin eller för Forsberg och kanske någon, vi har inte så många sådana tycker jag i NHL idag som gör uppåt 40 plus mål. Vi har väl inte haft någon sen Håkan
Nylander som gjorde 45. Ingen har gjort 50 förutom Håkan.
Och jag vet gamla, de här Thomas Sandström här var på snudda på nästan på 50, men det är rätt länge sedan. Så att vi behöver kanske få fler, men det är också det svåra som finns i hockey, det är ju liksom, det är att göra mål och bli, alltså att vara målskytt, men det är också de som tjänar de stora pengarna.
Men det är intressant, för tittar man på skytteligan i NHL i detta nu, precis som du är inne på Peter, så är det ju inte långt ner till Filip Forsberg, men han har alltså 24 mål, men skytteligan toppas då med McKinnon med 40, McDavid med 34, men kolla därefter alla som är noterade i rött där: Kaprizov, Ricky Robertson, Caulfield, DeBrincat, Kucherov, Johnston, Stamkos, kommer inte åka till OS. Naturligtvis då Kucherov och Kaprizov är inte välkomna, men de andra, det är Kanada, det är USA som har spelat så högt upp i skytteligan som inte är uttagna till OS, Erik. Vad säger det dig?
Det säger att hockey är den ultimata lagsporten. Och alla får inte plats i topp 6. Alltså Kanadas topp 6-kedja och även USA. Ja. Det är ju...
Men USA, det är ju rätt frapperande när man ser hur många de lämnar hemma.
Ja, verkligen. Och där fick de framförallt Jason Robertson som är en riktigt bra målskytt. Men då gör de, Bill Guerin och de i USA gör bedömningen, nej, han får inte plats i våran topp 6. Och han ska inte spela längre ner i hierarkin. Och sen så lämnas han utanför. Men det har ju varit stor debatt där borta just om Robertsons vara eller icke vara USAs trupp.
Ja. Kan Sverige vinna OS med det laget vi har när det handlar om att göra mål? Är ändå det går ut på, Peter?
Ja, det tror jag att de kan. Jag tror att det kommer bli väldigt tufft naturligtvis. Och tittar man runt lite på laguppställningarna och utgår ifrån att alla spelare, alla lag kommer ha i stort sett 100% i matchform, turnering. Så tycker jag ju kanske att Kanada har det bästa laget. Om Crosby, McDavid, McKinnon, McCarr. Om de spelar på deras maximala styrka, då tror jag att de är lite bättre än de andra. Men du ska göra det också. Du ska ju hitta det också. Sveriges styrka tror jag fortfarande, och jag hoppas verkligen att det är också att det blir lag, att det är laget som är liksom deras styrka. För det är liksom en match, det är en kvart, det är en CM och det är en final. Ja. Och där kan man liksom ta det vidare och ta det vidare. Men det kommer ju bli ruggigt tufft naturligtvis.
Det handlar om roll i stort sett. Det känns som Peter har läst körschemat och har full koll. Så vi bara glider vidare.
Nej, men det är jätteintressant det Erik inne på, det med roller. Jag menar, jag som coach vill ju också ha, jag vill inte att 13 man ska ställas upp när det blir powerplay. Liksom att fan, utan det ska ju vara glasklart. Nu ska du in, nu ska du spela, och samma om det är boxplay eller 2 minuter kvar av matchen, vilka ska lira nu och det här, och det är ju liksom det är, jag tycker att Kanada är extremt bra på såna här grejer. Mm. De vet precis vilka spelare som ska göra 7 minuter, 12 minuter, 24 minuter. Det är, och, liksom, och de accepterar de rollerna och sen kör vi. Mm. Och jag hoppas att Sverige kommer hitta liksom den rollfördelning som gör att vi kan utmana dem på det sättet.
Och det är precis detta Henrik Lundqvist samtalar med oss om, roller, att finna dem på en kort turnering som en olympisk turnering är.
Jag tror det är jätteviktigt att man sätter rätt förväntningar på oss alla spelarna. För coacherna, att det här förväntar jag mig av dig, den här rollen kommer du ha. Så man hittar sin roll snabbt. Alla har sina roller i klubblagen, för ni har spelat och tränat ihop så mycket. Men när du kommer så här och alla har olika positioner i klubblagen, så kommer du till en sån här kort turnering. Vad har du? 2 träningar och du har möten. Men att man förstår, okej. Okay, så här mycket kommer du spela ungefär. Vi förväntar oss att ha dig i de här rollerna. Så man kan anamma det direkt och göra det så bra som möjligt. Så det inte heller blir någon friktion på missförstånd. Okej, jag hade förväntat mig mer powerplay eller jag skulle spela mer minuter. Så just det här att förväntningar och din roll, att man gör det extremt tydligt. Det tror jag gör att laget också kommer samman, för det blir en tydlighet i gruppen. Så just den kommunikationen tror jag är viktig när man samlas inför en sån här turnering.
Ja, följdfråga på det då. Hur sker den kommunikationen så att alla liksom är klara på vilka roller de ska ha i en sån turnering?
Ja, jag tror det är olika från turnering till turnering, coach till coach. Men jag tror säkert det har funnits diskussioner senaste året. Sommaren hade de väl samlingar också. Då bör man prata lite om förväntningar och roller. Och sen blir det ju möten direkt när man ses. Men jag tror många vet lite vilken roll man kommer ha. Sen är det ju bara att man tydliggör det ännu mer när man ses och snackar ihop sig. Återigen, man kommer från en väldigt inrutad värld med sitt lag i NHL, och nu samlas du här med lite nya rutiner, nya ansikten. Så det är just den kommunikationen första 2 dagarna när man pratar ihop sig vad som gäller. Och för målvakterna till exempel, prata mycket med backarna, hur gör vi när man spelar, om vi har en 2-mot-1 mot oss, 3-mot-2. För där är det väldigt olika i NHL hur aggressiva backarna är. Tar man bort bortre spelaren, går man aggressivt på puckförare. Sådana saker är jätteviktigt att snacka om. Hur är kommunikationen runt målet? Man spelar upp puckar och alla sådana små detaljer som man tar lite för givet när man tittar på match. Men det är många gånger förbestämt. Och samma när du spelar boxplay kommer det bli jätteviktigt i den här turneringen. Boxplay, powerplay, men då om vi tar boxplay till exempel, hur vill man positionera backarna framför mål? Tar de short side, far side? Man ska blocka skott. Ja, sådana små detaljer som gör att det finns en ännu mer tydlighet. Och just när du inte har så mycket tid på att träna ihop det, så blir det ju ännu viktigare att prata igenom sådana detaljer.
Axel Wendahl med intervju med en av våra absolut största, Henrik Lundqvist. Och han vet ju hur man bygger och formar ett lag, Erik. Du satt så här med ögonen och öronen bara och lyssnar på det här. Hur viktigt känner du att det är just när det är en sån kort turnering?
Ja, men tidigare målvakt, han är klok. Han bekräftar ju precis det Peter säger, just att förväntningar, roller, det måste vara kristallklart. För det är så kort tid också att bygga lagkemin. Och det är jag säker på att Tre Kronors stab också har varit tydliga med. Den här rollen förväntar vi oss av dig. Det är viktigt att du accepterar den och ger 100% av dig själv i den rollen till laget. För då har ju faktiskt Tre Kronor en bra chans att ta guld.
Ja. Vad säger du och din erfarenhet dig, Peter, kring det här? Nu har du jobbat som klubblagstränare, men just med landslagsmiljö så har du varit verksam. Du har ju vunnit både, som vi var inne på, VM-brons, VM-silver. Du har varit med OS 92 också. Mm. Vad är skillnaden? Vad är det viktiga när man kommer till en turnering? Här är truppen som vi hade 1992. Det var ju Albertville i Frankrike, ute i kvarten mot Tjeckoslovakien. Det behöver vi inte prata så mycket om. Just att forma gruppen. Börje Salming var ju med här till exempel.
Herregud. Spela med Börje, va?
Nej, men tänk att man fick spela ihop med sin barndomsidol. Wow. Jag glömmer aldrig. Jag hade han på en sån här stor affisch ovanför min säng. Ja. Jag tror till och med jag berättade för
att det hade jag att, också.
Vad sa han då, minns du?
Han skrattade väl lite grann. Det var nog rätt många, tror jag, som hade han som idol. När det var inte som idag. Idag kan du se NHL på TV varje dag. Vi, alltså,
Det var något klipp på Sportnytt ibland.
Ja, herregud. Det liksom, och var det, då var det ju liksom, du laddade ju flera timmar för det där. Men han var ju min idol med många med mig. Och liksom, han var back, han var... Alltså, grymt bra var han ju. Ja. Liksom, som spelare. Och det, de storiesarna man fick höra. Så visste man inte om det var... Jag hörde någon story om att han slagit ner 5 spelare i Philadelphia Flyers. Och det var sådana rykten som gick. Och vi bara, åh, wow, vad coolt. Och...
Men han var schysst utanför också.
Ja, han var fantastisk. Helt fantastisk. Jag glömmer aldrig... Conny Evensson var förbundskapten. Och jag känner ju Conny. Jag hade haft en... jobbat med många år i Färjestad. Och han ringer till mig och... Ja, men Peter har blivit uttagen till OS. Och, ja, man blir ju jätteglad. Fan, vad kul med OS. Ja, jag tänkte att du skulle spela ihop med Börje. Du vet, jag tror jag var tyst i 30 sekunder. Jag fattar ingenting. Ja, ett problem bara. Börje vill spela vänster. Ja, men jag kan spela höger. Jag hade aldrig spelat högerback någon gång.
Det var så.
Ja. Det är ju liksom, det var ju liksom. Och få göra liksom några matcher och några byten med din barn om hur dåla. Alltså, det var... Ja, det kommer jag aldrig glömma.
Hur såg du hur han hjälpte till att forma laget på så kort tid också? Där han var väl med i landslaget.
Alltså, det är nog bland det bästa jag har sett på. Liksom. Han var ju som en väldigt varm person i gruppen som alla ville hänga med. Och han tog hand om alla. Och han var liksom den gemensamma nämnaren på något sätt i det han gjorde. Och blev den här naturliga ledaren. Både på isen, fantastiskt duktig. Men liksom, så fort det var, vi var utanför någonstans var det mycket som kretsade kring han, men han gjorde det på ett fantastiskt sätt. Jag tror till och med jag satt bredvid han på invigningen. Ja, jag tror jag till och med har något foto på det här hemma. Så att de här grejerna glömmer jag aldrig. Det var helt fantastiskt att få spela med honom och liksom göra något OS med honom.
Hur var ett OS jämfört med VM då?
Ja, det här var ju rätt länge sedan, men jag för mig att vi bodde i lägenheter. Vi bodde 3-4 stycken i en lägenhet en bit därifrån. Det var ingen sån här hockeyställe heller, Arbeville. Så att,
han är kolla på andra sporter?
Ja, vi var väg och kolla på någon skidåkning tror jag och lite sånt där. Så att, men inte jättemycket vad jag kommer ihåg. Men vi blev utslagna, tyvärr gick inte så bra. Vi blev utslagna, då gjorde vi några grejer i slutet. Vi var kvar någon extra dag och tittade på lite andra grejer.
Men Erik, du har ju också varit med i ledarstaben i Tre Kronor i VM 2010 till exempel. Vad kände du och tog du med dig för erfarenhet som ledare för att bygga ett lag som blir slagkraftigt och presterar som bäst? Precis som Henke är inne på, som du berättade och också Peter, man måste ju veta vilka roller man har, vilka spelar powerplay, boxplay och vilka är en fjärdekedja till exempel.
Men pratar vi hockey som vi älskar, jag brukar säga att det är den ultimata lagsporten och det är en sån speciell sport för alla är viktiga. Det är allt ifrån backup-målvakten som spelar 0 minuter till forwarden som spelar 3 minuter till backen som spelar 25 minuter. Alla kommer vara väldigt viktiga för framgång och det är lite samma som om du åker på en turnering när du är pojk eller flicklag när du är 12, 13, 14 år. Det som händer utanför att alla känner sig delaktiga. Alla känner sig att man är med i gemenskapen som Börje Salming var bra på att ordna. Och när man kommer upp på högre nivå i hockey, då är alla oftast väldigt schyssta utanför. Ja. Det vill säga med rustningen på, då kör man och man bidrar till laget. Men när man kommer utanför, där är det att göra saker gemensamt, se till att ingen hamnar utanför, att man blir som ett lag. Man blir som, pratar vi här hockeyn, då är det ju brotherhood. Man står upp för varandra, man hjälper varandra, man har kul som tusan med varandra utanför. Och när det väl är dags att leverera där, då kopplar man på och så kör man och ger sig själv till laget. Och hela den processen är ju så underbar, oavsett om du är en ung spelare som åker på dina första turneringar eller om du har lyckats ta dig upp på yttersta elitnivån där du spelar och de här som ska spela OS. Det är lite samma mekanismer. Och du är ju fenomenal på det, om vi pratar om dig också, att skapa en gemenskap, att man känner sig välkommen och nu kör vi tillsammans. Det finns ju ingen bättre känsla, och får man vara med och vinna också, då glömmer man det ju aldrig.
Nej, och det är ju det de strävar efter. I Sochi 2014 så var det ju final möte med Kanada. Vi var ju där och jobbade då för Viaplay som bevakade den här OS-turneringen när de plockade bort Bäckström i omklädningsrummet precis innan nedsläpp mot Kanada. Ursäkta, vilket som störde dynamiken såklart, med ett stjärnfyllt lag den gången också, men det blev ingen riktig final och Kanada vann ju tämligen enkelt den där finalen ändå. Men just det där att som coach, förbundskapten också Peter, att ha det här smörgåsbordet av spelare, hur tror du att det är?
Nej, det är inte alldeles lätt heller. Nej. Det här är ju, det är lite som Erik säger, alla vill spela, alla vill spela mycket, alla vill ha en stor roll, men det går inte att liksom att 22 ska spela över 20 minuter, utan jag hoppas och tror att lite Erik var inne på förut också, det här att de har haft rätt så mycket möten, de har försökt förklara för spelarna liksom att så här ser vi dig, det här är den rollen vi vill ge dig, och sen är det ju upp till spelarna att säga, ja men fan, jag tar den här rollen. Yeah. Och är det tveksamheter där, då blir det lite, jag tror du är inne på med Kanada, nej men här är det lite strul, han vill spela mer, han vill ha lite mer, men här ser vi någon annan i den topp 6-rollen eller vad nu kan vara, då lyfter man bort den helt enkelt i Kanada. Så att, och jag tror att det är så du måste göra, det är kanske tuffa beslut, men det kan inte bli fel under turneringen.
Nej.
För då fallerar det.
Ja, det gör det. Ja. Och det som är så häftigt är att du ger dig själv till någonting mycket större än dig själv. Och OS är ju, tillsammans med Stanley Cup, det är det största du kan vinna som hockeyspelare.
Och därför tror jag ju, när de förklarar den här rollen för dig, att du köper den.
Ja.
Du köper den. Men då måste du liksom göra det också. Ja. Du kan inte komma dit och så tycka, nej men jag kanske borde få det här eller det här. Nej, men du är faktiskt, vi pratade med dig innan 8 gånger om det här. Nu är det här som gäller. Ja. Får du skador eller någonting, ja men då kanske du kan åka upp i hierarkin eller vad det nu handlar om. Liksom, det är också viktigt att om du börjar där nere så ska du kanske kunna få en chans att komma upp om det blir skador och så vidare. Och det tror jag, när du bygger laget, du måste tänka väldigt mycket på såna här grejer som kan hända.
Två konkreta exempel, ursäkta. Yeah. Det är Marcus Johansson som blev ratad, extremt besviken med all rätt, den fantastiska säsongen han haft och de bra VM. Men på grund av skada på Leo Karlsson så kommer han in. Och nu kommer han in och det är bara med hull och hår. Ingen bitterhet för att man har blivit ratad tidigare, utan bidra till laget med sin skridskoåkning och allt han kan bidra med. Mm. En annan är Jakob Mark som haft en svajig tuff säsong i Devils. De har säkert sagt, det är inte säkert att du spelar en sekund. Vill du ändå komma och vara den här härliga killen du är? Positiv energi, gärna på träningarna. Ja, jag vill det. Jag vill vara del av ett OS och få chans. Och direkt man får det jaet och commitment till något större än en själv, då är det ju bara att sätta sig på planet och flyga över och ge allt för att Sverige ska vinna sitt tredje OS-guld.
Men det är som med Leo Karlsson, alltså, det är en tilltänkt kanske första eller andra center i Sverige och så blir han skadad. Då kan man ju kanske inte lyfta upp en defensiv spelare högre upp i hierarkin. Då får du leta efter en offensiv. Nu var ju Mackan ledig, för han var inte uttagen. Så jag tycker att det är rätt tänkt, för han är ju van att vara en topp 6-spelare och har levererat i den positionen förut i Tre Kronor. Så att, det är lite så, då sätter du rätt roll till rätt spelare.
Ja. I den där rollbesättningen då med den här truppen 2026. Vi såg ju 2014 års trupp då, för er som tittar på tv-sändningen. 2026 trupp då med de där förändringarna. Marcus Johansson in, Hampus Lindholm in också. Backposition då på din son Rasmus Andersson som ju var kapten i hockey-VM. Kommer ju få en betydande roll här också. Värdera lite, Peter, när du ser den här just med stjärnglans och kapacitet egentligen. 2006 så vann vi, då var det ju Sundin, Lidström, Alfredsson. Hela den gruppen, Henrik Lundqvist i mål. 2014 var det Henrik Lundqvist. Det var lite skade den turneringen också 2014. Men om du jämför med det här laget nu, var står vi?
Nej, jag tycker man står sig jättebra. Tittar man då när Sverige vann där med Foppa och Lidas och Sundin. Ja. Så det var väl, får man kalla för, superstjärnor.
Gyllene generationen.
Ja, i NHL.
Har vi någon superstjärna nu?
Ja, någon kanske, men kanske inte riktigt lika många superstjärnor. Ja, stjärnor i alla fall. Superstjärnor, vilka är superstjärnor? Är det
McDavid
och... knappt en i varje lag, eller?
Nu känner man att du är lite kompis med Mattias Nordström, för han blir alltid skitsur på mig när jag säger superstjärnor. Vadå superstjärnor? Det räcker med stjärnor också.
Ja, nej, ja. Men det finns ändå några superstjärnor.
Viktor Hedman, Erik Karlsson är ju där och aspirerar.
Ja.
Och kanske Nylander på forwardsidan och kanske någon till. Men det når nog inte riktigt Lida, Sudden, Foppa.
Nej.
Till och med kanske Sedinarna eller någonting sånt där.
Va? Med då,
men strax under. Men det behöver inte vara någon nackdel.
Nej.
Det behöver inte vara någon nackdel, för att det är lite som det, du ska få ihop gruppen och laget på 10 dagar eller vad det är, och får du ihop det och sätter rollerna och allting klickar i, då det kan bära jättelångt.
Ja, och en av stöttespelarna då ska vara Rasmus Andersson. Han var i farten natten till idag också. Peter satt vaken och såg när hans nya organisation Vegas tog en seger, och det är ju ett Vancouver som man mötte här idag. Rasmus hade assist i det första målet. Hur var Rasmus match och Vegas match?
Den var väl sådär. Men det som jag tror var viktigast för dem, att de fick vinna igen. De har haft en liten förlustrad här. Framförallt att spela väldigt, sista 4-5 matcherna hamnat väldigt mycket underläge och blivit ett jagande lag då. Idag fick de väl vara i ledning. Holtz gjorde mål, ja. Han var ganska duktig tycker jag, skapade lite och gjorde ett snyggt mål där. Men de fick framförallt vinna, de fick spela i ledning, de fick ta hand om det här på ett bra sätt efter några förluster. Men jag vet att de har väldigt mycket skador, bland annat William Karlsson och några till då, som är långtidsskadade. Så att, men de har ganska bra jobb. Och vi pratar om superstjärnor, jag måste säga Eichel. Herregud, vilken hockeyspel.
Se upp för honom, han spelar med bröderna Bus i toppkedjan i USA. Brady och Matthew Tkachuk och så Eichel i mitten.
Hur passar Rasmus in, tycker du, i Vegas?
Superbra. Alltså jag träffade Marita, hon var ju lagledare för TV-pucken i Skåne när grabben var spelad.
Mamma till Rasmus.
Mamma, ja. Mm. Tidigare konståkerska också. En cliffhanger till senare i programmet. Jo, men hon sa tidigt att men det går lite trade-rykten. Det är många lag som rycker i Rasmus. Jag har ju bara egentligen väntat vart kommer han att hamna till slut. Och det blev Vegas. Så han är ju 100% samklang med den här riddaren. Mm. Tuff på isen och liksom ser ut som en riddare, han och Stone bland annat där. Sen har de skador på William och Peter Angel och några till. Så det där OS-breaket kommer ju väldigt lägligt för Vegas. Förhoppningsvis kan de få några spelare tillbaka. Rasmus och några till. Eichel kanske kommer med ett jättesjälvförtroende från OS-turneringen. Så jag tycker han är riddare till 100%, Rasmus.
Ja, underbar att följa där ute, och är ju en karaktär och en profil. Det såg vi ju i Calgary till exempel, framförallt med den där målgesten som har blivit vida berömd. Den där stare-down, han stirrade mot en motståndarsupporter där på isen. Vad tycker du om den, Peter?
Jag vet faktiskt inte var den kommer ifrån. Jag vet inte varför han börjar med den. Men det blev så, och sen har han fortsatt med det, och den har varit uppskattad. Han har spelat på hemmaplan, kanske inte lika på bortaplan. Så att, han har väl inte riktigt gjort den i Vegas än. Jag vet inte om det kommer att komma, eller vi får luska i det.
Men du, vad är han för personlighet? Hur känner du att utvecklingen har varit? Han har nästan gjort 600 matcher där borta nu.
Ja, ja.
Det började med att han åkte över tidigt, det är ju intressant också.
Ja, nej, men det var ju så. Han valde ju en liten annorlunda väg, får jag väl säga. Som där och då kanske jag faktiskt inte var så jätteförtjust i, om jag ska vara ärlig. Hans bästa kompis, André Burakovsky, åkte över ett år äldre och älskade juniorhockeylivet i Kanada. Och de två hänger mycket och pratar mycket. Och han kom hem efter första året och på något sätt, när vi inte var med, i alla fall inte när jag var med och snackade som fan med Rasmus om fan, du måste åka dit, det är skitcoolt och skithäftigt och sådär. Ja, tiden gick och sen och vi började, det var många lag, han var ju duktig spelare här i Sverige som ung, det var många lag som jagade en ryckte i han, och vi började planera för vart han skulle spela i Sverige och flytta HG och allt det här, och så nej, jag ska åka över och spela juniorhockey i Kanada. Nej, det ska du nog inte, tyckte pappa då.
Och då var han 16-17?
Ja, ganska ung där. Nej, fan, han stod på sig. Det gick inte att ändra han, och det är väl lite kanske där som är hans styrka också, att han har bestämt sig för någonting, då gör han det. Och jag personligen, som känner han kanske bäst av alla, tycker att hans skalle är hans största egenskap. Liksom, lite mental tuffhet och klarar av tuffa situationer. Jag sa i alla fall, han åkte över där och det var ju helt rätt för han.
Ja.
Han hamnar ju precis med likasinnade killar i det här juniorlaget som då liksom vill slå sig in i NHL, draftade och så vidare. Och det är lite mini NHL på något sätt. Alltså försöker fostra dem ungefär på samma sätt. Så att han är jätteduktig tränare, gamla Dale Havrichuk, som sedermera gick bort, men över 1000 NHL-matcher, storstjärna NHL, som lärde de här unga killarna. Brandon Lemieux var i samma lag.
Vad som krävs.
Ja, Andrew Mangiapane var i samma lag som sedermera var med han i Calgary, som Edmonton idag. Målvakten som är i Blackwood.
Just det.
Hade de som målvakt som är i Colorado. De hade jättemånga killar som spelar i NHL idag i det här laget. Så att, jättekul att se och följa dem. Men det passade han, det funkade för han. Och sen var det ju då något år i farmalagarna, och sen när han fick chansen i... Jag kommer ihåg när han fick chansen i NHL. Han har gjort en jättebra camp. Jag hade sett alla träningsmatcher. Och så ringer han, alltså de kan inte skicka ner mig, jag har spelat så bra. Och så ringde han två timmar senare. Alltså han var så arg.
Jag
hade honom nedskickat.
Hur lät det då?
Alltså, jag kan inte ens säga i tv eller i podd eller vad det är. Han var så arg.
Ja.
Och jag, men lugn, du kanske får en chans igen. Bla bla bla. Det var mycket pip pip pip. Det telefonsamtalet. Alltså han var ju tvungen att åka ner. Och så startade NHL... om det var dagen efter, så fick de en skada på Hamonic, backen. Han slogs och fick en smäll och bröt käken. Så jag tror inte ens han hann att spela en match. Så då ringde de tillbaka. Och då var det ju lite det vi var inne på. Mm. Nu får du chansen.
Ta den.
Mm. Annars kanske någon annan får den. Sen har han varit inne. Mm.
Ja, det är otroligt. Häftigt, ja. Och mentalt stöd också av Susanne Pettersson.
Ja, fantastiskt.
På han tal om det.
Med, ja, han har jobbat med mental coach sen unga år med Susanne. Då, ja. Som vi alla i familjen har gjort. Jag gör det också, ja. Kalle gör det också, Rasmus gör det. Vi träffas tillsammans med henne och de träffas själva med henne. Och går igenom allt som behöver göras. Så hon har varit superbra. Superbra.
Härligt och den där resan har gått så här då för Rasmus Andersson, kapten som sagt för det svenska hockeylandslaget när det var VM här i våras i Avicii Arena. Nu ska man vara med i OS också. Och lagkamrater till exempel då Adrian Kempe och Rasmus Dahlin som säger så här inför det kommande äventyret.
Det var helt magiskt alltså. Det här är ju det största en svensk kan vara med om. Det märks ju att det börjar närmast sen. Det börjar, man börjar se det mer ofta i medier. Det börjar snackas mer internt. Det börjar liksom lagkamrater börjar hetsa lite. Det märks att det börjar närma sig. Så att, jag vill bara att det ska dra igång och att det ska börja spela.
Vi pratade med Henrik Lundqvist häromdagen och han var inne på att det viktigaste inför ett OS eller ett större mästerskap är att man vet vilken roll som förväntas av en när man går in i mästerskapet. Så jag tänkte, har du haft någon sån dialog med Sam och vad kan du i så fall berätta om det?
Ja, vi har glasklara roller. Får ni se när vi kommer till OS. Men vi har haft bra möten. Vi vet vår roll. Vi kommer köpa in på det och spela för varandra.
Ja, vi har varit inne på några gånger, men ni har ju gjort en otrolig vändning här på säsongen i Buffalo. Du sa lite tidigare här att du själv har tagit flera kliv i år. Är det något specifikt som du har förändrat i din roll och är det någonting du i så fall kommer ta med dig in i OS här i Italien?
Men det är väl kaptenskapen, ledarskapet som jag har tagit stora kliv i på och utanför isen. Sen game management. Vi har ledat mycket matcher nu det här senaste, så hur man spelar när små saker liksom ute på banan, men jag ska säga ledarskapet har växt mest.
Det ska bli jättekul att spela OS. Det är någonting man har drömt om hela livet och inte riktigt haft en sån chans än att kunna spela till OS. Så att, det är någonting som jag är supertaggad på. Och sen formen går in i OS. Jag tror inte det spelar så jättestor roll. Det är klart man vill har ju bra form när man går in och spelar till OS eller VM eller vad som helst. Det vill ju alla. Men oavsett om man har det eller inte så tror jag att OS kommer bli ett bra sätt. Och även för de som kanske inte har bra form som kommer in i OS så tror jag det är en bra turnering att kunna resetta. Och en bra turnering att kunna hitta bra form i. Så att oavsett om man har det eller inte, jag vet inte hur stor roll det kommer spela. Men självklart så vill man ju alltid spela så bra som möjligt, så man vill alltid komma in i en turnering i bra form och förhoppningsvis kunna bygga vidare på det.
Ja, vår OS-report Axel där tillsammans med Kemp och Rasmus Dahlin. Härligt att höra de där kommentarerna. OS-pulsen den ökar ju. Och hur är då temperaturen för svenska stjärnor? Erik, här har du formbarometern. Här, glödhet, så bra som man kan vara, så het man kan vara inför OS. Du ska få ett antal spelare och Peter, du får flytta de här sen om Erik, om du tycker att han värderar fel. Men vi börjar såklart då med Rasmus Dahlin. Hur är formen där om du placerar in
Gides honom? Gides L-pinne!
Jajamensan!
Helt oförberett också, ska vi säga så tittarna förstår.
De här spelarna kan du väl?
Jo, men alltså... glödhet.
Ja, exakt.
Går det att sätta ovanför ditt eldklot där? Jag tänker på Donkey Kong. Kommer du ihåg det gamla spelet där man blir jagad av eldklot?
Ja. Men han är så het som det kan vara.
Så het som det bara går. Och vi pratar rollsammansättning. Mm. Han ska ju styra powerplay. Han ska spela upp mot 25 minuter. Det här är en av världens bästa hockeybackar och kommer bli nyckel i Tre Kronor.
Hur tänker du kring det?
Ja, men jag håller med. Det är en fantastiskt duktig spelare. Och nu har ju... Han har ju säkert en väldigt stor del i att Buffalo går väldigt bra och har gått som en raket i NHL. Och jag skulle också vilja se han få en större roll än vad han kanske har haft tidigare. Ja. Det är dags för han att liksom ge han det han vill ha.
Mm. Det är tronskifte på det, backsidan.
Det kan vara så. Det kan vara
vem ska
så.
Han spela med, Peter? Har du tänkt på det?
Ja, det är klart jag har. men jag tror att han spelar ganska mycket på högersidan den här säsongen. Och... Rasmus spelar ju på höger sida så det är svårt.
Han spelar med någon annan som kan variera sig.
Det säger alla. Jag sa ju det när de frågade mig om jag spela med Börje Salming. Jag hade aldrig spelat på den sidan.
Jag kan göra det. Men i det här fallet så han kan ju spela med Hedman.
Han kan spela med Hedman. Det kan han göra och
med Forsling kan han spela. Han kan spela med Lindholm. Det är många han kan spela med.
Ja, men det blir intressant. Vi jagar fler formbesked då. Här kommer ju nästa då som var med i intervjun. Med Kempe i LA Kings har ju varvat upp en del på slutet. Kings är utanför slutspel nu.
Ja.
Vad placerar du Kempe på den här, Erik?
Kempe, han är inte lika het som Dahlin. Nej. Uppenbart. Han kommer få en ny radarpartner i Panarin. Men de hinner ju knappt börja spela ihop innan det är dags för OS. Så att Kempe, han är inte kall, men han är inte glödig, utan han är på uppåtgående. Och gärna att vi ser att han har torrt krut när det vankas OS, för han behövs som målskytt. Väldigt fin skridskåkning, bra skott. Mm.
Elias Pettersson, vad skulle du placera in honom, Peter?
Ja, svårt. Jag såg honom lite grann i natt och poängerna kanske inte riktigt trillat in för honom som den kravbilden han har på sig både i Vancouver och den lönesituationen han sitter i. Som det går lite hand i hand i NHL. Mm. Desto mer du tjänar, desto mer poäng ska du leverera. Så att i dagsläget får vi sätta en lite under Kempe där. Men samtidigt hoppas på svensk och att han får ett lyft under OS. Och jag kommer ihåg när jag coachade Malmö när han kom fram i Växjö.
Oj!
Ja, det var som att plocka godis av småbarn. Alltså, han var så...
överlägsen.
Alltså, ja, men herregud, vilken hockeyspelare.
Men han har mer i sig. Han har börjat ta ett större defensivt ansvar. Det får han gärna fortsätta med. Mm. Och sen så vandrar han uppåt här förhoppningsvis. När
potentialen är ju så klart.
Formmässigt på den här spelaren då. Viktor Hedman. Tillbaka på isen.
Han är tillbaka, spelar 10 minuter där i...
Ja, så spelar han 17 sen.
17 sen,
han har ju spelat väldigt lite på slutet. Mm. Han har gjort 2 eller 3 matcher. Ja, jag hade nog satt han där kring också. Men alltså med grym potential naturligtvis. Vad behöver ta den här stora rollen och vara kapten eller assisterande, vad han nu blir där. Men jag har ju också respekt med alltså, motståndaren. Liksom, när han är på isen, då vet de att...
Vi kan kopiera de orden du säger när vi tar fram nästa spelare. Han har ju ingen aning om du får Messia med tanke på skadan.
Fick ju jättefina besked från Bednar, Colorado-coach, att han kommer att spela OS. Och det här är ju en nyckelfigur som med sitt hjärta och ledarskap, då är han ju här uppe. Ja. Men just formmässigt, eftersom han inte har spelat sedan han fick den där rebenskadan, han flög in i målet där, så är han är ju här nere och kommer att arbeta sig uppåt. Ja. Men jag tycker att känner han egen pelare på något sätt. Eller hur? Med hans ledarskap.
Ja, ledarskapsspelare kan man säga att han och Hedman ganska högt.
Precis.
På. Men jag tror också att Erik är inne på den typen av spelare och människa kan vara otroligt viktig för Tre Kronor i den här turneringen. Och så spelar han i ett lag som kanske är det bästa laget i NHL och där ställs det krav.
Kravställ är energihög.
Han får en egen pelare då.
Peter Forsberg, han spelade inga gruppspelsmatcher, kommer ihåg det, 2006. Han hade problem med sin fot, spelade inte gruppspelet, kom in och gjorde skenande i slutspel. De har ju några matcher att komma in i det här i gruppspelet, Landeskog och Hedman, vilket är positivt. Så att han får en egen pelare.
Han får en egen pelare och sen så får du en egen kille här bedöma formmässigt också. Det är så du kan behålla kortet efter. Rasmus Andersson, formmässigt, var befinner han sig?
Ja, men jag tror att han är på en ganska bra plats. Han har precis blivit tradad och landat och kommit in ganska bra i Vegas. Och Får väl sina minuter, ja. Ligger strax över 20 och faktiskt levererat lite poäng här. Så att han mår bra och han är fräsch, ja. Och ser oerhört mycket fram emot OS. Så att, ja.
De vann i natt också.
Men han får hamna där.
Ja, det är bra. Då kommer du få ett fint samtal till senare. Ja. Och så Landeskog, en egen. Det har väl lite formmässiga besked och synonymt. För många av de här, Erik, är väl att de är fantastiska skridskoåkare, eller hur?
Sannerligen.
Ja. Och det för ju oss osökt in på nästa ämne och nästa gäst också som vi har med oss nu, som ska finnas med på telefon. Josefin Taljegård, finns du där, Josefin?
Jajamän, jag är här.
Ah, vad härligt att se dig och höra dig också. Varmt välkommen till Godmorgon NHL. Hur känns det att vara med i ett NHL-program?
Tack så mycket. Jo, det känns lite... Det var inte det jag förväntade mig att göra på en torsdag förmiddag, men det var väldigt roligt.
Ja, för du måste berätta lite vad som har hänt. Konståknings-VM-finalen. Det har ju varit en supersuccé, måste vi säga, om vi får använda det ordet där. Med EM-framgångarna. Det har blivit viralt, det här klippet, när du tävlade där i finalen. Berätta.
Ja, precis. Nej, men jag åkte... Det här är kortprogrammet då, där jag hoppar en trippelots. Och det var ju ett av programmen. Sen långa programmet var det som... blev väldigt uppskattat av publiken. Och det, jag vet att på hockeymatcher så är det ju extremt mycket publiktryck. På konståkning så är det inte riktigt det på samma sätt. Så när folk började resa sig upp efter min tävling och bara stod och... Jag blev helt chockad av det. Och jag har fått emot medlanden och... kommentarer så ända fram tills nu, där folk skriver hur mycket de grät efter jag åkt och så, för att de blev så emotionellt berörda då. Ja, så här har vi en hoppelig.
Ja. Vad sa du? Hur kändes det efter då, när du var klar där med allting och märkte reaktionen?
Det var helt otroligt. Som sagt, det hände nästan aldrig, särskilt inte en svensk åkare. Och inte på... ibland så händer det den som vinner, liksom, att den får en stående ovation. Men för mig så har det aldrig hänt innan. Och det var kanske höjdpunkter av min karriär på något sätt. Och det är också... I en sport som är en bedömningssport så kan man inte alltid gå på vad domarna säger. Utan nu fick publiken tala lite också och det var kul.
Ja, det måste nästan kännas bättre när man har med publiken.
Ja, men på något sätt. Jag tror att sport, både hockey och konståkning, hade inte varit någonting utan fansen på läktaren. Och min styrka är ju det som man ser här när jag åker min stegsekvens, att åka till musiken, förmedla känsla och oftast så är det det som publiken tycker uppskattar mest också. Ja. Och vi ska ju prata om skridskoteknik här idag.
Ja, Erik, du sitter här bredvid och bara förundras av det du ser. Men om vi kopplar det till hockeyn. Ja.
Nummer ett. Varmt välkommen, underbar energi du har. Alltså jag älskar din personlighet och det du förmedlar som person. Och sen på isen, jag sitter ju bara helt förstummad. Vilken edge control och vilken power. Och det, om vi kopplar det till ishockey nu för tiden, så är det väldigt mycket inside edge, outside edge. Man tränar ju mycket på det här. Och jag skulle säga så här, att väldigt många hockeyspelare från man är unga skulle må bra av att träffa dig en gång i veckan och jobba med det här. Kontrollen på skenan, vad säger du?
Ja, absolut. Jag visste faktiskt inte hur ni hockeyspelare skulle säga till det. Jag tror att vi har mycket likheter i konståkning och hockey. Dels bara, alltså nu har jag hållit i klubban en gång i livet och det var en komisk scen liksom. Men jag tror att om jag skulle gå och spela hockey nu till exempel, så hade jag lärt mig hockey mycket snabbare, för att jag har en så... den här känslan som man har på isen och självförtroendet av att stå på isen. Jag tror att det är väldigt viktigt och det är liknande i båda våra sporter. Det handlar mycket om att kunna komma ner i knä, att våga luta på skären och så. Sen så vet jag att hockeyn tar ju fart på ett annat sätt, mer rakt fram liksom. Medan konståkning går ju mer på bågar. Så det finns en del skillnader också, men jag tror att definitivt så har man haft nytta av, eller man skulle kunna ha nytta av det.
Vad säger du, Peter, med tanke på Rasmus Kalle, uppväxten där? Har den präglats med konståkning? För detta frun höll
på lite där. Mamma Marita var ju konståkerska.
Nej, men jag får ju tillägna henne det. som lärde dem tidigt hur man ska åka skridskorna. Men det är intressant att hon säger liksom, att sitta lite djupare. Men en liten intressant detalj. Kanske världens bästa hockeyspelare idag, skridskoåkare. Han åker ju väldigt mycket översteg.
Ja.
Och det ser man ju. Konståkarna är ju otroligt skickliga på att åka på en skridsko, byta åkriktningar framåt, bakåt och så vidare. Ja. Det är så otroligt imponerande. Men jag vet själv som hockeytränare ibland när man ska träna så är det oftast konståkning innan man själv ska ha sin lagträning. Ja. Man ser ju hur mycket de tränar och hur vältränade de är. Det är ju imponerande tycker jag när man har sett dem. De åker och hoppar och ramlar. Ja. Men det är som man reser sig upp och så repeterar man och så repeterar man, så ser man att de blir lite bättre och lite bättre. Så att springer, hoppar i trappor. Ja. Alltså grymt starka och vältränade. Det är ju jäkligt imponerande.
Hjälper du några hockeyspelare du, Josefin?
Nej, jag har haft full sjå med min egen karriär faktiskt. Men jag skulle inte säga nej om det var något lag som behövde det också. Men som du säger, i konståkning så behöver man ju verkligen ha alla bitar med koordination och styrka. Och det programmet som ni såg nu där vi har tagit tester och sånt och jag är ju uppe på maxpuls i 3-4 minuter liksom. Så att även fast det ska se lätt ut så är det inte alltid det.
Och så kan man le också.
men jag tänker att du ska få hjälpa oss med ett par spelare här, Josefin. Peter var inne på en spelare som kanske åker bäst. Jag gissar att du syftar på Connor McDavid.
Ja, nej, absolut.
Med den åkningen han har, Connor McDavid. Om vi får fram lite bilder som ska finnas på just McDavid. Vad tänker du när du ser han som har pucken här? Så åker runt, nummer 90 på han som gjorde målet. Och då tänker jag inte på målgesten. Kolla på åkningen.
Kolla.
Boom, boom, boom. Och just att han får upp en väldigt fart.
Ja, precis. Det skulle jag väl säga att han är väldigt explosiv snabbt framåt där. Där var det ju ganska bra att han lyckades vända och snabbt tillbaka, känner jag. Att han vågar liksom gå på skäret där bakåt.
En höftöppning ganska vanligt nu.
Ja, men det är lite roligt att se för han har ju verkligen tagit hockeyn till en annan nivå och det pratas ju mycket om klubbtekniken såklart, Erik, men just med skridskoåkningen.
Josefin, de åker väldigt mycket crossovers, alltså sällan att de bara åker rakt fram utan det är alltid lite översteg och sen extremt starka i vristerna. Alltså din vriststyrka måste ju vara enorm, alltså kontrollen på vristen. Det har McDavid också. Kan du se några likheter där?
En bra konståkare har bra riskkontroll. Oftast så kan det ju vara att man tror att man inte behöver det för man är fast i de här skridskorna. Men blir du duktig, då ska du kunna luta ordentligt på skären för att kunna göra vissa vändningar och sånt. Så att jag, om jag får säga det själv, så har jag bra kontroll på det. Eller bra styrka.
Det kan vi också tänka. Och det som du sa, att man ska vinna publikens ovation och glädje. Det hade definitivt Rasmus Dahlin gjort om det bara hade handlat om skridskoåkningen. Den före detta Frölunda-spelaren som också blev väldigt viral med de här klippen. Han tittade inte ens på pucken. Men hur han åker skridskor, hur lugnt och kontrollerat det är när Rasmus Dahlin spelar. Vad känner du när du ser en sån som Rasmus Dahlin?
Jag tyckte det var snyggt att se där. Ja, men som du säger, det känns som att han åker verkligen. Ibland kan man ju se att hockeyspelarna springer mest eller så. Medan han åkte. Och det, för mig så ser det väldigt snyggt ut, men det är inte det som det handlar om i hockey. Men han la ju mål också, så att, tydligen var det ju bra där.
Ja, och Peter, just sättet han gör det. Skridskoåkningen är ju fenomenal. Vi har ju sett när han trampar runt bakom mål. Men just att han inte har blicken mot pucken heller. Han tittar bara upp vad alla andra är och vad sina medspelare är.
Ja, nej, men då så ser man fötterna går. Han åker lite brett, han kan åka sidled, han kan välja håll.
Ja.
Och det är där de, liksom, de bästa spelarna har ju där. McDavid, Dahlin, McKinnon är ju fantastiska skridskoåkare som hela tiden kan ändra åkriktning. Det gör att de är svårstoppade naturligtvis.
Ja. Josefin, avslutningsvis där. Jag vet att när du höll på att träna för några år sedan att du var väldigt nära Frölunda-spelarna också. Vad tänkte du när du var nära ett hockeylag? Vad observerade du egentligen i deras sätt att jobba ute på isen och i gym och hela den biten?
Nej, men de jobbar på. Frölunda är ju mitt hemlag. Jag träffar ju dem i gymmet typ, flera gånger i veckan nu också fortfarande. Och de kör på. Sen är jag ju inte så mycket på isen samtidigt då, såklart, men jag tror att det är en bra grej att ha både konståkare och hockey i samma hallar, för då kan man inspirera varandra.
Mm. Ja, en sista grej. Du är välkommen att jobba i Färjestad i Karlstad efter karriären. Det finns en tjej som heter Barbara Underhill. Barbara Underhill som har hjälpt Tampa Bay Lightning, tidigare konståkare som har hjälpt dem. Så att det finns så mycket, men fortsätt. Stort lycka till med din karriär. Och sen så kommer du till Karlstad och Färjestad när du är klar med den.
Och Josefin, vi har en klassisk intervju med en svensk hockeyspelare som heter Peter Forsberg efter de förlorade mot ett visst lag som heter Malmö i en SM-final 1994. Då sa han att han skulle vilja sopa på en smäll till en domare. Han skulle inte vilja göra det, men det var det han tänkte. Vad tänker du kring konståkningsdomare, hörde?
Nu får jag nog passa mig, men jag kanske har liknande drömmar ibland, sen det händer inte såklart.
Ja, vi tyckte du var en vinnare i EM i alla fall efter det där åket, hörda.
100%.
Ja.
Stort tack för att vi fick ringa upp dig och prata lite skridskåkning, och vidare lycka till i karriären, och välkommen då till Värmland och till Färjestad om några år sen.
Ha det bra.
Lycka till.
Nej, men det är intressant. Och just det med skridskoåkning, hur mycket har det förändrats egentligen, Peter, sen din tid? När du ser Rasmus och Kalle spela på sina backpositioner jämfört med dig själv just med skridskoåkningen?
Nej, det känns som att det går för fort ibland. Alltså, på toppnivå är alla otroligt duktiga skridskoåkare. Och det som har ändrats väldigt mycket tycker jag är fysträningen. Från när vi spelade, Erik.
Då var det bara skivstång.
Det var bara skivstång. Mm. Och jag tänkte så här, tog du inte 200 kilo djupa benböj så fick du knappt vara med. Men den träningen har ändrats till det positiva då. Till det bättre naturligtvis. Att det är större variation, mer kunnande, kanske mer enbensgrejer, explosivitet och så vidare. Så det är ju en jätteförändring mot hur det var för kanske 30 år sedan.
Ja, och du har ju sett på det här hållet med Hampus Lindholm, vet jag, där nere i Ängelholm när du bodde där, Erik. Hur han arbetar med skridskåkningen.
Precis, han jobbar med Andreas Larsson, en tidigare hockey-PT.
Jag har haft han på mina killar också.
Exakt, just att jobba det här med knät över tå, att man får vinklar. Men det är ju mycket teknik också. Det är ju fysik såklart, fysträning, men det är också väldigt mycket teknik. Och det är det man önskar. Jag ser det på nära håll, Roger Ragge Johansson, tidigare NHL, Tre Kronor spelare, jobbar med hockeygymnasiet i Färjestad, lägger tid varje vecka på såna grejer, inside, outside, edge, få knee over toe och såna grejer, så att man får en funktionell skridskåkning. För att spela hockey idag på, alltså man drömmer om elitnivå sen i år, då måste du kunna åka skridskor på ett funktionellt sätt. Det är annorlunda än när vi var unga.
Ja, nej, det är jättestor skillnad. Och NHL är ju... Det går ju så fort. Om man får komma nära någon gång och till exempel se en träning, så ser man ju liksom att...
Vi brukar stå mellan båsen, du och jag.
Det är nästan så att det hörs i isen. Ja. Att det är liksom nivån är högre.
Ja, det är
på skären. Fan, det här låter inte som i mitt lag.
Det kanske inte riktigt lät så i Bolzano heller. Nu var det där i italienska ligan.
Definitivt.
Du är italiensk ligamästare och vunnit det mästerskapet. Ja. Hur var det egentligen?
Jag kan dra en historia här som är rolig. Det började med att jag spelade slutspel i Lugano, och så åkte vi ut i Game 7 i kvartsfinalen mitt första år där. Så ringer Bolzano och frågar om jag vill komma och spela. Jag sa nej, jag är inte så sugen. Det var Olle Öst som ringde till mig och frågade. Nej, jag var inte så sugen på det. Men de ringde och tjatade. Så jag åkte dit, Tommy Sjödin åkte dit, Gino Cavallini från DHL. Vi hade Bruno Sarillo. De tog en 5 spelare till semifinal.
Till Italien då?
Till Italien, till Bolzano. Ja. Så vi kommer dit, det är bara 3 timmar från Lugano till Bolzano. Så vi åkte dit, hade trunken på axeln. Coachen kom ut och mötte oss på parkeringen, kom in. Vi stod med trunken på axeln. De skulle precis gå ut och träna. Då pekar han på 5 spelare. You. Get the beep out of here. Och vi bara, vad är det här? Så han kastade ut 5 och så fick vi sätta oss där. Jag såg aldrig dem mer igen, de här killarna. Så man kände sig så taskig.
I en semifinal.
Och semifinalen vann vi lätt, det visste de. Så det skulle vara finalen mot Milano. Och vi spelade där och de var lite favoriter i Milano. Men vi lyckades på något sätt ha chansen att vinna på hemmaplan här. Ledde med 3-1 i matchen. Och vi går upp i den här, ledde med 3-0. Så är jättebra. Så blir det 3-1, så blir det 3-2, så blir det 3-3. Och vi kommer inte över halva plan. Så mindre än 2 minuter kvar, 1:30 eller något sånt där kvar. Blåser domaren. Så gör han.
Sex man
på plan. På den tiden blev det straff.
Ja.
När det var mindre än 2 minuter kvar. Om du spelar med 6 man på plan. Det var en regel för det.
Okej. Så ni fick straff?
Vi fick straff. Ja. Bruno Sarell åker in, pang, hänger straffen. 4. Deras coach är så arg så han vägrar skicka in sina spelare på isen. Han står och ropar på domaren. Domaren åker och släpper pucken. De har inte ens någon spelare på isen. Släpper pucken. Så vi gör ett till i tom kasse.
Och
då lämnar de isen. Då börjar de ut pokalen till oss. Så vi åker pokalen.
Och så var uppslaget klart.
Ja, det var, alltså det är helt sjukt.
Fick du ett kuvert med bonuspengar?
Ja, det var klart allting. Så på kvällen så sitter vi så här efteråt och snackar lite och tog någon öl där. Så säger en kille så här. Och vi bara, men vad var det som hände? Då säger den här killen så här. Ja, grabbar, har ni inte förstått att ni är i Italien? Jag säger inget mer, men konspirationsteorier. Ja, precis. Det var alltså helt makalöst. Ja. Så vart jag är italiensk mästare.
Nej, det var ungefär som jag träffade Claes Ingesson en gång i tiden. Vila i frid, Claes Ingesson. Han berättade att han hade sprungit en match på mittfältet i italienska Serie A och bara undrat vad händer. Det var bara långbollar hela tiden. Från försvararna där till försvararna där. Och han sprang fram till Kenneth Andersson och spelade i samma lag. Och bara, Kenneth, vad är det som händer egentligen? Det är tänkt liksom att jag vet inte vad man säger, kryss ja. Det skulle liksom bli kryss i den matchen. Så att han sprang en hel match och bara tittade så här. Det var ju så långt ifrån hans värde där, men det var också Italien det skulle ske. Vad härligt, då kommer vi in på fotboll och hockey, och det är ju synonym med en jubilar idag. Viaplay är väldigt stolta att han arbetar just i det här huset, och han fyller 60 år denna dag. Niklas Holmgren, han finns med oss nu mitt under firandet, gissar jag också, Niklas.
Grattis, stort kompis! Grattis.
Det är nästan att vi ska ge dig 4 mål.
Det har blivit en målroll här på morgonkvisten. Det är alltid trevligt och kul att höra. Peter, du vill i de faggorna också, va?
Ja, det är jag faktiskt. Och välkommen till klubben, får man ju säga.
Du är redan där.
Passar bra in.
Jag måste ställa bara frågan, den klassiska, Niklas. Hur känns det här, 60 år?
Jag flitar sådär, siffran känns så jäkla tung, men faktum är att jag känner mig faktiskt piggare och fräschare idag än när jag var 40. Men det är klart att det kan ju bero på att jag lever bättre idag, men 60 känns mycket ändå, 50 var liksom inte, men 60 känns siffran. Men å andra sidan, nu som säger, så är det bara siffror, 69, 40 och allt vad det är. Jag tröstar mig med sån skit.
Ja, vi ser att du har fått fina blommor också. Hur ska du fira det här, Niklas?
Min fru bara bjuder mig till Island. Så jag rymmer. Jag hade en fest där jag fyllde 50, men nu rymmer vi till Island. Ja. Så det blir några dagar på Island. Varma källor och vulkaner och vad det nu kan vara. Jag har bara varit på flygplatsen där, så att jag har aldrig varit på Island, så att det ska bli kul.
Om det dyker upp här igen, om det är kvar där. Niklas, du berätta lite annars om den här kopplingen fotboll och hockey. Du har ju fått den frågan 1 miljon gånger, gissar jag. Men vad du trivs bäst med att kommentera? Nu när du är 60 kan du vara ärlig.
Ja, nej, men det är ju två vitt skilda ting. Alltså, hockey spelar jag ju aldrig på någon nivå. Fotboll var jag ändå, jag brukar säga, jag gjorde några matcher på Stryktipset. Och sen är fotbollen är ju en stor sport så, men hockeyn passar ju mitt kynne bra. Jag älskar det. Jag brukar säga, det är som att välja mellan oxfilé och hummer, va? Det beror på vilket humör du är på. Hockeyn får du ju tömma dig själv. Det går ju så mycket snabbare, så det krävs ju lite mer och bam. Och det känns ju bra med hockeyn, men jag har fördelen att göra en Stanley Cup-final i Madison Square Garden, 7:e avgörande. Rangers vinner Stanley Cup för första gången på 54 år. Jag sitter där mitt i, vad är det som händer? Jag har fått göra en Champions League-final på Wembley mellan Pep Guardiolas Barcelona och Sir Alex Ferguson's Manchester United. Du tvingar mig inte att välja.
Och det är Rangers där. Det var ju nästan en tid du var där, Peter.
Du är lugnt, Niklas. Du har många, många år kvar. Ja. Titta på coacherna i NHL som är 60 plus. Det är de som styr ligan fortfarande.
Men jag vet ju att du har en liten plan med tanke på det här, Niklas. Berätta.
Mike Doc Emmerich, som kommenterade NHL på NBC, han la av själv när han var 73 år, va? Så det innebär att man har ju cirka 15 kvar. Så att,
lätt. Det är det jag menar.
Ja. Och du heter det någonsin. Det handlar om sociala medier.
Korslagda. Ska du ut på turné med Korslagda också eller? Du är rockstjärna också.
Nej, men man vet aldrig va. Men jag kommer bjuda in er alla till Sweden Rock i sommar.
Härligt, jag kommer.
Men hur mycket har det här förändrat sig, tycker du Niklas, med tanke på sociala medier? Vi vet ju TikTok och allting. Kidsen går ju och snackar om, jobbar du med han Niklas Holmgren? Det har ju blivit lite så ju. Hur har det förändrat ditt sätt att tänka?
Man är mer i kontakt med tittarna på det sättet. Sen så har jag ju ingen plan. Jag lägger ut vad fan som helst och filmar upp och ner och hit och dit. Och det, liksom, det får bli som det blir va. Granqvist blir alldeles tokig på mig. Vi måste redigera. Skit i det. Vi slänger ut va. Det gör inget. Och sen, men så är det ju bra. Det är också bra ibland. För att man får ju en direktkontakt. Det kan ju vara professionella saker som att ljudet är dåligt, du hörs inte, eller Granqvist hörs inte, eller vad det nu kan vara. Så du kan ju få tips också. Det är för högt miljöljud. Sådana saker är bra, men jag tycker det är roligt med de här sociala medierna. Det är vad det är liksom. Och, så jag tar inte så... Det är kul att spela ut lite saker, visa lite bara behind the scenes och sådana där saker, hur ser ut när vi går och lallar in i Apel, eller vi pratade i Italien alldeles nu, så jag var in i Apel förra veckan. Ja, och det funkar faktiskt. Allt funkar bra den här gången. Det brukar inte göra det i Italien.
Ja. Ja, men tekniken har du ju lärt dig. Du börjar ju bli en mästare på det där också. Men du Niklas, du har ju kommenterat en OS-final 2014 där i Sochi. Nu kommer inte vi arbeta med OS den här gången. Men bara måla upp en liten bild då. Att Sverige avgör mot Kanada i final. Hur kommer det låta när det kommenteras där då? När du har Nylander, du har Raymond, du har Erik Karlsson, du har Gabriel Landeskog inne på isen.
Ja,
Hur låter ett referat då?
Vilka möter vi?
Vi möter Kanada. McDavid, McKinnon är inne såklart.
Det är Karlsson fram till Raymond. Raymond håller i. Raymond lyfter. Raymond gör mål. Sverige har vunnit OS-guld. Mina damer och herrar, för tredje gången. Sverige är olympiska mästare i ishockey.
Yes. Och nu väckte du GV där i huset. Han bor ju i samma hus som dig.
GV är vaken.
Kommer han att klaga.
Niklas,
lova
att du håller på 20 år till.
Som hade fest här på i huset. Då tog han upp på morgonen. Jag har inte kunnat sova. Grannarna har fest. Då ringde alla till mig. Är du som har fest? Nej, det var inte jag. Jag är i England.
Ringde GV då?
Nej, han gick ju till TV4 och sådär. Det har inte kunnat sova en natt, för då är grannarna fest, kräftskiva. De sjöng för jävligt. Då trodde alla att det var jag.
Ja, det är fantastiskt.
Lova oss 20 år till, Niklas i rutan. Kan du göra det?
Om ni är kvar grabbar, då hänger jag med dig. För kollegorna är faktiskt, de blir viktigare och viktigare för varje säsong som går. Det är som ett lag va, det är oerhört viktigt att man har goda kollegor och polare att jobba med. Det är faktiskt A och O.
Vi älskar dig, hörru. Hälsa Jeanette och njut på Island.
Jättetack att du är den du är, Niklas. Är ni nyss att få arbeta med dig. Stort grattis på 60-årsdagen.
Grattis,
Niklas Holmgren. Peter, vad angenämt och trevligt det var att ha det här på besök.
Är det redan slut?
Det är redan slut. Och vad var det du skulle jobba nästa säsong?
Ja, vi får se.
Sverige.
Det blir hockey.
Hockey blir det.
Härligt.
Ja, det är bra. Och åker ni till OS?
Jajamän.
Ja, då håller vi kontakterna. Kan vi ringa upp dig när du finns på platsen här. Tack så mycket Erik också.
Tack detsamma och välkommen åter.
Ja. Tack så mycket.
Och tack till alla er som har följt God morgon NHL. Och ni kan ju hålla koll på detta på YouTube nu också. Och lyssna på det som podcast. Glöm inte bort att Per-Olof Johansson är igång med Qatar Masters i golfen. De har redan slagit ut där. Och så finns det med mängder med härliga NHL-program på Viaplay också. Till exempel Leo Carlsson i ett program. Har du sett det?
Ja, jättebra. Ja. NHL My Way, kolla på det på Viaplay.
Ja, underbart att följa det. My World tror jag det heter.
My World, ja.
Jag tänkte in golfsving, my way.
Det finns all the way.
Nu slår vi vidare och slår ut oss härifrån och önskar en trevlig fortsättning på den här dagen. Och glöm inte bort nu då att ladda ordentligt inför OS också. Följ allting som vi visar på Viaplay. Vi ses och hörs. Svinga lugnt.
Ja.